Du lyssnar på Disco-kungen av Sara H. Olsson, uppläst av mig, Maria Lyckov. Gustav den tredje. Med handen kramade kungen brevet i rockfickan medan han tittade genom fönstergluggen på tillställningen i balsalen en våning ner. Ska de få tro att jag är rädd? Sa han och vände blicken mot sin hovstallmästare. Den stressade mannens blick flackade mellan sin kung och de andra hovmännen i rummet. Svetten pärlade sig vid tinningarna. Jag ber er, svarade hovstallmästare von Essen och tog kungen i armen. Men denne hade bestämt sig. Skulle han låta sig skrämmas av ett simpelt brev? Återigen lät han sitt ansikte synas i fönstergluggen. Nerifrån salen kunde vem som helst se hans uppenbarelse om de bara lyfte blicken. Nu hade varit tillfälle att skjuta. Kom, vi går ner. Maskeraden synes ju glad och trevlig. Den mörkblå sidenkappan frasade runt vaderna när kungen klev in i balsalen. Inuti masken bildade andedräkten en fuktig värme. Med rak rygg och armen i von Essens gick han genom rummet med siktet inställt på scenen. Men lite orolig var han. Hjärtats takt ökade ju närmare målet de kom. Brevet med hotet mot kungens liv brände i fickan. Det tog inte lång stund innan både von Essens hårda tag kring hans arm och suset i lokalen fick honom att stanna upp och titta sig omkring. En grupp män med vita masker hade tagit sig upp på scenen och stod strax i en ring runt honom. De var där. Kroppen från en av angriparna slöt sig tätt mot hans rygg. Den vassa kanten från mannens mask rev kungen på kinden. God afton, vackre mask, viskade mannen i hans öra. Kungen slöt ögonen och insåg att han var förlorad. Skottet brände till i hans ryggslut. Kungen vacklade till och sträckte sig efter von Essens arm. Jag är sårad! Ta mig härifrån och fånga honom! Sen gled han ner i sin hovstallmästares armar och hörde enbart svagt hur ljudet i salen ökade från ett svagt sorl till panikartade skrik. Tess. Sommarens varma dagar hade till slut fått ge med sig för de kallare hösttemperaturerna. Friska vindar tilltog i styrka och färgade Tess Hedlunds kinder ljust röda medan hon gick genom Tradviken i riktning mot hamnen. Buketten hon höll i handen var väl invirad i tidningspapper för att skydda den mot vädret. Hon höll den mot jackan med högerhanden och stoppade den vänstra i fickan för att få upp värmen. Utsikten över havet var vid, mycket vidare än för bara ett par månader sedan. Då hade två rader med röda sjöbodar nere vid bryggan delvis skymt utsikten. Men mitt i högsommaren hade en kräfttrålare helt ovetandes anlänt till hamnen med en mina som fastnat i trålnätet. När de två fiskarna ombord upptäckte det var det för sent. Minan exploderade in i hamnen och jämnade allt med marken. De ännu oläkta blåsorna på händerna fick Tess att minnas hur lång tid det hade tagit att städa upp både i hamnbassängen och uppe på land. Det var alldeles nyligen de äntligen kunde slänga den sista sopsäcken på återvinningscentralen. Allt som var kvar av bodarna var flisor som låg utspridda långt ner mot Mellby strand. Resterna efter den sprängda kräftfångsten hade legat i drivor överallt, även inne på tomterna till de villor som låg närmast hamnen. Det hade luktat ruttet i veckor efter olyckan. Nu var hamnen provisoriskt uppbyggd med en träbrygga på ena sidan medan man försökte pussla ihop de bortsprängda betongbitarna på den andra. Det skulle ta lång tid att återställa hamnen. Även om man fick ordning på betongpiren skulle det inte bli som förr. De gamla sjöbodarna skulle aldrig gå att ersätta.